Ja, god förmiddag. Ska vi se, jag kan länga ut lite. Roligt att få predika en sån här dag. Uppståndelsedagen. Vi får fira att Jesus faktiskt uppstod. Det är förstås det jag tänker prata lite om idag. Och det här är ju grunden i våran tro egentligen. Och tänkte börja med att läsa från första Korintierbrevet, brevet till Korintierna, där Paulus faktiskt undervisar och tillrättavisar församlingen i Korint. Han skriver om evangeliet där, grunden för vad vi tror på. Och om man börjar i första Korintierbrevet kapitel 15 och 1. Jag kommer läsa en ganska lång bit här, och den upprepar sig ganska mycket för att Paulus vill verkligen understryka vad han säger här framåt slutet. Men jag börjar med vers 1. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna, och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig också för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob, därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Jag är den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än alla de andra, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig. Och vare sig det nu är jag eller de andra, så är det detta vi förkunnar, och detta ni har kommit till tro på. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Om det inte finns någon uppståndelse från de döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Då står vi där som falska vittnen om Gud, eftersom vi vittnat om Gud att han uppväckt Kristus, som han ju inte har uppväckt, ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår, har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös, och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda, som förstlingen av de insomnade. Enligt Paulus, som skriver då, inspirerad av den helige ande, så är det här verkligen det viktigaste i våran tro. Att Jesus uppstod från de döda. Och vi som är kristna, vi har ju en helige ande i oss som undervisar oss och bevisar för oss att det här vi läste nu faktiskt är sant. Men vad säger man då till en skeptiker som inte tror på det här? Till honom kan man ju inte gå direkt till Bibeln egentligen. Eller vi kan göra det, för en helig ande undervisar även, eller överbevisar även dem. Men för att kunna väcka ett intresse så finns det faktiskt fler ställen man kan börja och prata med dem. Det finns två stycken teologer, teologiska doktorer, som heter Gary Habermas och Mike Licona, som har satt ihop 5 stycken punkter som de kallar för minimifakta. Det är sånt som i stort sett alla seriösa historiker faktiskt är överens om när det gäller Jesu död och uppståndelse. Och det här är fem stycken punkter. Jag tänkte lite fort bara gå igenom dem till att börja med här. Och det här är då fakta som man kan ta även från utom bibliska källor. Så det finns ju tusentals dokument från den tiden när Jesus levde. Både från de som följde Jesus men också från motståndarna. Och de är överens om de här fem sakerna. Att Jesus dog på ett kors, det är de överens om. Det stod i texten vi läste nu. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Nu är de här historikerna är ju inte alla troende, så att alla tror ju inte att han dog för våra synder, men de är enade om att han faktiskt dog på ett kors. Punkt nummer 2 och 3 hänger ihop lite grann. Punkt nummer 2 är lärjungarna hade upplevelser av att de mött den uppståndne Kristus. Det kan de också vara överens om. I texten står det, han visade sig för Kefas och sedan för 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. När Paulus skrev det här så var de flesta fortfarande vid liv. Och sen punkt nummer 3 är att lärjungarna undervisade Jesu uppståndelse väldigt snart efter händelsen. Efter uppståndelsen så började de nästan direkt att undervisa om det här. Och det är lite roligt för att om man går ut och undervisar en sak. Den kristna tron spred sig från just Jerusalem där det hade hänt. Och då är det intressant att de började undervisa i Jerusalem. För att om någon sa att nej, men det där tror jag inte på. De kommer och säger, den här Jesus som korsfästes för några veckor sedan, han lever igen. Nej, det tror jag inte på, kunde någon säga. Men då hade de 500 vittnen som kunde peka på. Gå och prata med de här, så får ni se. Och hade inte det varit sant så hade det varit väldigt svårt för en ny tro att börja spridas från just den platsen. Punkt nummer 4 här. Jakob, alltså Jesu bror, och Paulus blev troende. Det vet man ju också om. Det är historiskt fakta. Paulus skriver, sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig som för ett ofullgånget foster. Punkt nummer 5 hänger ihop lite grann med det här, den sista punkten. Människors liv förändrades. Man kunde se stora skillnader, stora förändringar i människors liv efter att de hade börjat tro på det här. Paulus skriver vidare här efter den meningen. Jag är ju den minsta av apostlarna, inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Jakob, Jesu bror, var väldigt skeptisk, kan vi läsa om i Bibeln, att hans Jesu egen familj var skeptiska innan de fick se sin bror leva igen. Sen blev de, ja, bland annat Jakob här blev martyr för sin tro. Och även Paulus. Och det är ju ett ganska säkert vittnesbörd när människor dör för sin tro. Det är många idag som tyvärr som dör för sin tro för andra religioner. Tyvärr så har de blivit uppväxta med att tro att det här är sant. Men det är väldigt ovanligt att människor som själva har kommit på en tro och vet att det är lögn dör för den tron. Men det gjorde alltså de här alla 12 eller 11 av de 12 apostlarna, i alla fall vet man, blev martyrer för sin tro. Det är ett vittnesbörd om att det är sant. Den 12:e var Johannes. Han levde antagligen till att bli så gammal så han dog en naturlig död. Men han gick ju med, fick ju vara med om hemska saker ändå. Han blev ju kokad i olja bland annat. Så det, och överlevde det. Men han gjorde det för sin tro. Och det är ett vittnesbörd för oss att det faktiskt är sant. Så när vi går ut och säger att Jesus uppstod, så kan vi göra det rakryggade. Vi behöver inte, som många tror, checka ut hjärnan när vi går in i kyrkdörrarna här, utan det är på riktigt det som hände. Så varför uppstod Jesus då? Här är tre saker jag tänkte skulle ta upp. Den första saken, han uppstod för att uppfylla profetior. Det finns över 300 profetior om Jesu liv i Gamla testamentet, som är skrivna ända från 1500 år innan Jesus föddes. Så börjar det stå om Jesu liv, vad han ska göra. De här profetierna uppfylldes till 100% bokstavligt. Han kom redan på en åsna. Han föddes i Betlehem. Han föddes i ett stall. Men om hans död så står det, de mest kända ställena är ju Psaltaren 22. Psalm 22, där det står om själva korsfästelsen. Det beskriver hur Jesus gick igenom plågorna på korset. Och framförallt då Jesaja 53, där det står varför han dog för oss. Men samtidigt så står det ju att han ska regera som kung för evigt. Och hur kan en död människa regera som kung för evigt? Där har vi uppståndelsen, förstås. Så att det här att Jesus skulle dö och uppstå, det stod flera hundra år innan han faktiskt gjorde det i skrifterna. En av de andra anledningarna till att han uppstod är att han skulle bli förstlingsfrukten, den första att uppstå från de döda. Och då kan man ju fundera, Lazarus då och Jairus dotter, Jesus uppväckte dem från de döda. Hur kan Jesus då vara den första? Men både när det gäller Lazarus och Jairus är ju så att Jesus uppväckte dem, men sen blev de gamla och dog. Jesus uppstod på ett annat sätt. Han uppstod till sin förhärligade och odödliga natur, sin odödliga kropp. Det här är ju viktigt, för att det står så här i första Johannesbrevet 3:2. Mina älskade, vi är nu Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli, men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Ett löfte om att vi också ska uppstå på samma sätt som Jesus gjorde en dag, när han var förstlingsfrukten. När Jesus hade uppväckt Lazarus från de döda så sa han så här också, och jag tycker det finns så mycket hopp i den här versen. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Andra halvan av den här versen är ju en profetia faktiskt. Men det är egentligen en predikan för sig. Men den här versen, jag tänkte om den här versen kunde sjunka in i människors hjärtan. Tänk vad mycket psykisk ohälsa och hopplöshet man skulle kunna slippa. Den som tror på mig ska leva om han än dör, står det. Och till sist här, varför Jesus uppstod för oss. Då behöver man gå in lite grann på varför han dog också. Om vi går tillbaka till korset. Det står så här i Romarbrevet att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Alla är alltså syndare. Vi föds i det tillståndet, tyvärr. Det står också i Johannes evangeliet i tredje kapitlet att Jesus kom inte för att döma världen, för världen var redan dömd genom våran synd. Då kan man tänka att ja, men jag är ju en trevlig människa. Jag förtjänar ju inget ont. Men då föreslår jag att man läser, det räcker med att läsa de 10 budorden egentligen. Går man igenom dem ett efter ett så ser man att det här har inte jag levt upp till. Och går man då vidare sen till Matteus evangeliet kapitel 5-7, bergspredikan, då ser man att det här lever jag inte upp till en enda dag i mitt liv. Och det är för att peka på att vi faktiskt behöver en frälsare som offrade sig själv för oss. Men i det här tillståndet, när vi ändå var syndare, så dog han för oss. Trots att vi gör så mycket fel varje dag, så dog Jesus för oss. Han tog våra synder på sig. Det står att han blev synd för vår skull. Och det här är ju varför han var tvungen att dö. Men precis innan han dog, när han hängde på korset, så sa han ett ord. Han sa tetelestai. Det är grekiska och det betyder det är fullbordat. Och det här ordet tetelestai, det kan låta tråkigt, men det är en ekonomisk och juridisk term. Man har hittat ganska många dokument från den tiden där det faktiskt det handlar om folk som har överlåtit mark, folk som har köpt åsnor och lånat pengar och så där av varandra. Det finns många, och över vissa av de här dokumenten så står det skrivet stort tetelestai och betyder betalt till fullo. Så att när Jesus uppstod så bevisade han alltså att det offer han bar fram när han dog i vårt ställe på korset hade accepterats av Fadern, och därmed var det verkligen fullbordat. Skulden för våra synder var betald till fullo. Så då undrar man, vad kan vi göra då för att bli frälsta? Ja, egentligen ingenting. Det är betalt till fullo. Han gjorde allt själv. Vi har inget att komma med när det gäller att jobba oss fram till en relation med Gud. Utan, men han har ändå gett oss ett sätt att komma till honom. Det är att tro på det här. Ta emot den gåva som han faktiskt gav oss när han dog för oss på korset. Och tro på det evangelium som vi läste här idag. Och tro på honom som evangeliet handlar om. För det står så här också. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Tack käre Fader i himmelen. Att vi får fira den här påsken. Tack för vad du gjorde för oss på korset. Och att du uppstod för att visa att din död faktiskt gäller. Att du var den som skulle komma som hade utlovats så långt innan. Tack käre Fader i himmelen att vi kan tro på dig på riktigt. Det är inte bara en på låtsas eller en dröm eller en filosofi eller en fin teori, utan det hände i historien. Tack att du kom till oss. Tack att vi får tro på dig. I Jesu namn. Amen.